tydligen heter inte Starstruck utan Starstruck.
Starstruck, ja.
Visste du det?
Ja, jag trodde att jag visste det, så att men jag blev osäker just utifrån att du artikulerade så väldigt väl. Men sen fick vi reda på att så var fallet.
Mm. Jag som riksordpolischef tycker att det är en stor skam att behöva avslöjas med brallorna nere så.
Ja, nej, men nu vet vi.
Nu vet vi, och jag då ägnade mig åt att googla detta. Och jag märkte att då fanns det ytterligare aspekter av det här som jag inte alls hade förstått.
Mm.
Att jag har tänkt att det här har betytt, alltså stjärnstungen, typ.
Jaha.
Alltså, typ som...
Stung. Starstung.
Ja, och då inser jag att det borde ha hetat just stang.
Mm.
Men att jag har tänkt så. Alltså som när man blir stycken av en geting, att man blir lite yr och irrationell i sitt agerande.
Ja.
Men helt utan underlag då. Det är bara något som jag har fått för mig.
Ja.
Men direkt översatt så betyder det ju slagen av en kändis.
Precis.
Och inte stungen av. Mm. Så var det. Nej, men, och så tänker jag att jag kanske får lugna mig med de engelska uttrycken.
Ja, du är ju ganska flitig på dem. Du pratar ju i det dagliga ändå ganska ofta med en engelsk mening här och där.
Mm, hur ofta blir det fel?
Det är för känsligt att kommentera.
För jag kastar mig oftast bara ut i övertygelsen om att det är säkert så här, och så visar det sig att det inte alls...
Nej, men jag tror ofta att det är rätt.
Okay. Ja, nu har jag i alla fall tänkt att jag ska försöka hålla mig lite mer till svenska uttryck och kanske också spanska, eftersom där finns det inte lika många som kan ifrågasätta mig. Sobre, el cielo, y la mesa, capítulo número 7, vamos! Födelsedagsveckan då.
Äntligen.
Äntligen. Den var toppen. Inleddes oväntat med äppelpaj på ett slott. Där kronprinsessan Victoria tydligen brukar vara. Med sina säpovakter. Det kom inga sådana till mitt firande. Men ändå två poliser. Och så var det äppelpajen då och min hund Ludde där. I första dagen i födelsedagsveckan. Som jag dessutom delar med min syster. Hon fyller ju också samma vecka. Just
det. Veckan som delade men inte dagen.
Precis. Nej. Äppelpajen delade just vi också.
Mm.
Sen gick veckan från klarhet till klarhet. Och det finns mycket att säga om det. Men man kan väl säga att den som är intresserad kan kontakta mig. Jag firade hela helgen och grät redan till frukost på fredag morgon. Så det var bra. Och jag hade en annan tanke egentligen om en total återgivning av min födelsedagshelg som jag ville ta med mig till poddkorgen idag. Det blir alltså inte en återblick till min födelsedag, utan jag tänkte göra ett lite större svep än så. För jag har ju nu levt i 3 decennier. Är det imponerande?
Ja, men verkligen.
Mm.
Men det är väl ändå en accomplishment.
Ja, det finns ju de som har levt betydligt längre som lyssnar på den här podden. Men med risk för att låta lite lillgammal så tror jag att... jag tror att jag har låtit lillgammal sedan jag var 5 år, så det kanske bara är att försonas med det. Men ändå så här, det är ändå 3 decenniers livserfarenhet och händelser. Och det där... Den som har lyssnat på den här podden kan ju se att jag återkommer till så här, allt det där som har hänt och inte hänt. Allt som har byggts, allt som har gått sönder. Helats, fördubblats, fördjupats och minimerats. Och att saker blir annorlunda med åren. Att det onekligen är så. Och så samtidigt är vi de samma på något konstigt sätt. Att det verkar som när jag ser på mig själv och människor runt omkring mig att vi har en kärna och så finns det en mängd olika saker som byggts till med åren. Och det är olika personer och situationer och samspelet mellan den där kärnan och det som byggs till, det kan jag inte greppa. Jag reder inte riktigt ut det. Och då är det ju så att en bild säger mer än 1000 ord.
Mm.
Gillar du det uttrycket?
Ja, men det är ju ett jag faktiskt då gillar och med jämna mellanrum använder. Mm. Det är väl också en
tillhör kategorin klyschor kanske?
Ja, men det gör det kanske så. Sen, jag har ju läst ett års fotografi på folkhögskola. Så där byggde jag mycket på den tesen.
Mm-hmm.
Så att försöka berätta mycket med bilder.
Mm. Och jag har inte det jag nu vill återge på bild. Men jag har det i min näthinna och tänkte försöka bjuda in dig till det fotoalbumet.
Mm.
Så jag ska försöka att i en bild beskriva ett koncentrat av de tre decennier som jag har levt i. Funkar det, tror du?
Ja, men det tror jag.
Det ser vi.
Vi testar.
Ja, men då är första decenniet. Hör och häpna, det är 90-tal.
Mm.
Och mina morföräldrar, de hade på sin gård en bod i två våningar. Och den var sprängfylld med gamla saker. Tillhör du en släkt som rensar?
Jag är inte representativ för släkt. Jag är ingen bra rensare, men många i min släkt är nog ganska bra på att rensa, tror jag.
Jag vet inte om det är ett släktdrag eller inte. Men man kan väl säga att den här platsen var det som rent materiellt blir över när man lever långa liv, föder, uppfostrar och skickar iväg 6 stycken barn från gården och aldrig rensar ut. Och idag tänker jag att jag hade älskat att gå runt där och så titta på de här olika tidsepokerna. Min morbrors första moped stod där, minns jag, att det var liksom, oj, det här är något uråldrigt, förstod man när man närmade sig den. Och idag skulle jag nog också ha gillat det av anledningen att tänka, oj, vart kan det här passa i mitt hem?
Mm.
Levande loppis.
Du har också varit rik, troligtvis, på din morbrors första moped.
Jaså.
Det är ju hårdvaluta.
Undrar vad det blev av den då? Nej, men, och då var inte jag så intresserad av just det här med loppisfynd och att se nostalgiskt på olika saker och fundera på vad jag skulle kunna sälja dyrt på Blocket. Det sist nämnde jag, där är jag ännu inte, men jag ägnade mig åt en aktivitet i den här boden tillsammans med min pappa. Vi klättrade upp på vindsvåningen och så tog vi oss fram till fönstret som var litet, sprucket och igenmurat av gamla flugor och smutsigt vatten och spindelväv. För det hände att det flög in fjärilar i boden. Och så var de fångna där inne och så fick de syn på ljuset som sipprade in genom fönstret. Och de tog sikte på friheten och så kom den här glasrutan då emellan. Och jag och min pappa hade det som en aktivitet. I tyst samförstånd så klättrade vi upp där på, eller det var kanske inte tyst när vi gick in, men jag minns det som en tyst aktivitet när vi gjorde det. Det fanns ett samförstånd men vi sa inget till varandra. Och så lirkade vi upp det där rostiga fönstrets, ja, vad det nu kallas, det som såna gång, inte gången, såna haspar. Och in kom den friska luften och utflög fjärilarna. Och de fladdrade iväg. Och jag uppfattade det som att de var lyckliga. Och det gjorde mig lycklig. Och jag vet inte vem känslan var i mer. Mig eller fjärilarna. Men det var någonting i det där om att vetskapen om att världen plötsligt var öppen för dem. Som tog tag i kärnan av det barn som jag både kan känna mig främmande inför och besläktad med. Och kanske var det här jag fick tag på den, tänker jag. Den här frihetstörsten. Längtan efter ett större liv med mer luft under vingarna och i lungorna. Efter att flyga fritt. Och det där verkar ju vara djupt rotat i människan. Längtan efter frihet som i alla tider och alla kulturer har tagit sig olika uttryck. Och kanske har vi alla någon nollpunkt där det där har kickats igång i oss och vi har sett det där. En bild för det. Men längtan efter frihet. Och i det andra decenniet så hade jag lämnat kyrkan i de tidiga tonåren. Jag hade gjort annat och trivts med annat men hade sen slutat trivas med detta andra och kände mig fången i mitt eget liv. Att penseln jag själv målade med och färgen jag själv valt, att det hade tagit mig till ett hörn, jag kom inte därifrån liksom. Och det blev en period av sökande efter meningen, riktningen och de här stora livsfrågorna. Och det ledde mig till en nattvardsstund i en lokal som tidigare hade varit en dansloge. Och där gick jag fram med öppna händer och hörde ord jag tidigare hört. Jag hade hört de orden till leda. Men plötsligt så fanns det något annat där än orden. Det fanns ett liv, ett tilltal och en hel värld bortom de orden. Ett lockande löfte, en varm inbjudan. Orden som uttalades om Kristi utgivande kärlek, det var välbekanta ord. Men blicken jag mötte i den stunden, det var något annat, något nytt. Den blicken tillhörde en person som jag hade spelat fotboll, druckit kaffe och stått i glasskön tillsammans med. Men nu var det som att den där blicken också rymde hamnen som jag ville lägga an vid. Jag fick i den stunden möta en mänsklig blick som var djupt präglad av Guds kärlek. Och jag tror att det var där jag sen fann den. Den friheten som jag sen barnsben velat tro skulle vara möjlig också för mig. Och fönstret öppnades till den större världen och jag klev ut. Tredje decenniet då. Och det här är något annat än den svenska finstämda sorgen. Där vi i tyst samförstånd nickar mot varandra. Kistan är inte innesluten i en mörk, sval bil. Med mörktonade rutor som är dämpat motorljud färdas mellan kapell och kyrkogård. På den peruanska gatan pågår frukt- och glassförsäljningen. Ananas och mango, choklad och vanilj. Och mitt i myllret bärs hennes kista i huvudhöjd. Längst fram en bild av hennes ansikte och i en megafon ropas hennes namn ut. Längst bak vi, stadens invånare och hennes familjs vänner som sluter upp i sorgeparaden. Den sista sträckan som hennes kropp ska färdas. Solens hetta går inte att värja sig mot i det nordperuanska klimatet. Än mindre kan jag sätta en parasoll mellan mig och familjens sorg. Den syns, den känns och är lika påtaglig som ananasen. Som överallt i denna stad kostar en sol. 3 svenska kronor. Jag vill helst att livet ska vara bara tropisk frukt och glass. Solsken, men aldrig solsveda. Sorgen och svärtan vill jag inte, jag räds den. Hos den Gud jag kommit till tro på har jag funnit mycket glädje, men jag flyr sorgen. I ett beteendetest jag gjort som beskriver olika personers drivkrafter och rädslor. Där förklaras att min grundrädsla består i att berövats livet och att fastna i sorgen. Jag tycker det låter konstigt, men tydligen finns det också andra saker att vara rädda. Att vara rädd för, beroende för på ja, men hur en människa är funtad. Men vem vill egentligen berövas livet eller fastna i sorgen? Men det visar sig att flykten från smärtan, att det är ett omöjligt lopp. Det går inte att sätta en parasoll mellan mänskligt lidande och liv. Hur ska jag förstå relationen mellan den kärleksfulla Gud jag mött och det som är min erfarenhet av också livets smärta? Och det logiska svaret på den frågan, det har heller inte en lill gammal 30-åring. Men i den gemenskap och omsorg jag fått uppleva när också sorgen har fått rymmas i relationer, där tycker jag mig har skymtat något av frihetens Gud. När min vän lägger handen på min rygg i den hyperventilerande gråten. När mamma, många år efter vad som egentligen är socialt accepterat, delar säng med mig för att jag själv inte kan sova. När min syster tyst håller min hand. Där finns något. Något att lägga an vid en hamn. Där det verkar som, ja men, även om vattnets strömmar inte nödvändigtvis lugnas där, så finns det en fast punkt i tillvaron. Min tro är att livets Gud omsluter allt. Inte enbart den tropiska frukten och glassen, utan också livets förluster. Och det tydligaste sättet jag har erfarit det på, det är att det finns människor som jag har firat med. Här alldeles nyss då, min 30-årsdag. Att det finns människor jag har skrattat med så att det gör ont i magen. Men att det också finns människor som slutit upp bakom mig när jag gått i sorgeparad. Och i djupast sett så handlar det där om övertygelsen och erfarenheten om att det finns en Gud som alltid viskar mitt namn. Som inte behöver ett fotoalbum med bilder för att påminnas om mitt ansikte. En Gud som går före mig hela vägen. Jag är ju samma ålder som när Jesus slog igenom nu.
Har du större förväntningar på 30 plus livet?
30 till 33.
Ja.
Så det blir nog 3 händelserika år kanske.
Ja, nej, men det blir kul. Kul att vi får följa dig på dem här i podden.
Visst, men jag tänker att det kanske är då den kompletta, den fullkomliga åldern. Om det är så att Jesus då kunde liksom kliva ut i offentligheten.
Mm. Ja, men det återstår att se. Vi tar en rapport på andra sidan om 3 år.
Mm. Vad är den fullkomliga siffran?
Ja, men den fullkomliga siffran är ju 7.
Den är inte 30 alltså?
Nej, den är inte 30. 7:an är väl tveklöst uppe där. Och det är ju, den uppmärksamma lyssnaren vet ju att det här är ju avsnitt nummer 7.
Mm. Och 7 är också siffran som det blir mest tydligt att vi kommer från olika platser.
Absolut. Mm. Det visslar lite mer när du säger det.
Mm. Mm. Så är det.
Så som en hyllning då till det faktum att vi är inne i avsnitt 7. Och vi närmar oss sommaren så tänker jag att vi ska titta lite framåt. Och då har jag tagit fram 7 stycken områden där jag skulle vilja ställa frågan till dig om du har några tips kring de här.
Skulle du kalla det kategoriseringar?
Ja, det skulle jag kalla det.
Ja. Mm. Hör och häpna.
Ja, så ja, men vi kastar oss ut och då inför sommaren 2021. Vilken är lukten som du mest ser fram emot?
Alltså, just på sommaren är det jättesvårt.
Mm.
Vintern har ju generellt sämre luktutbud.
Mm. Har du tänkt att utbudet är så stort?
Utbudet är så stort. Sen så finns det ju en hel del som just nu inte har så mycket lukt. Nej. Covid.
Ja, COVID-effekten. Och pollen-effekten.
Slutar man lukta då?
Inte sluta lukta, men man slutar känna lukt. Det finns ju de som det finns ju pollenallergiker som luktar jätteilla säkert. Men de känner inte själva.
Vad tråkigt att höra, det är jättetråkigt att sakna lukt, dels.
Mm.
Men också att de som har haft covid, att det har ju varit så tydligt att de har tappat lukt. Att ja. Det har jag hört på Ekot var tredje dag, känns det som. Men ja. Pollenallergikerna, de lever i tyst lidande.
Ja. Sen, jag vet inte.
Är du säker på det här?
Ja, jo, men jag har mött dem.
Mm.
Jag lever nära några av dem. Och de är inte särskilt tysta med sin luktförlust.
Okej, de kanske kan driva något uppror.
Ja, absolut.
Bring back the nose. Nej, men jag skulle säga, det är lite, jag tror inte att så många skulle hålla med mig om detta. Men vi var ju i mormor och morfars bod för en liten stund sedan.
Just det.
Och jag tror att det är för att den platsen kanske var så härlig att komma till. Svalkan och samtidigt instängdheten i en gammal bod eller ett förråd. Lukten av gamla saker. Jag vet inte, det kanske inte bara luktar på sommaren. Men det är i alla fall då jag kommer till sådana platser.
Just det.
Det är liksom lukten av decennier. Den lukten uppskattar jag jättemycket.
Mm.
Det är en historisk resa i det.
Ja, spännande.
Mm, har du någon?
Ja, jag har en och den kanske är lite mer klyschig eller sådär förutsägbar. Du är uppvuxen vid kusten.
Oh.
Och jag vet inte om förekommer tång.
Nej,
nej
det är Östersjön, Bräckt, OSV.
Just det.
Mm. Vet du vad Bräckt betyder?
Jo, tack. Eller inte ord egentligen, men jag tänker att det är blandat salt och sött.
Ja, men det är en procenthalt som det handlar om, som det ligger under. Ja. Och folk från västkusten vill alltid, ni har ju bräckt vatten som att det är någonting att skämmas för. Men jag säger det med stolthet. I Östersjön har vi bräckt vatten.
Just det. Ja, men jag har ju levt stora delar av min uppväxt vid Östersjön på somrarna. Och där fanns ju heller inte tång, men däremot väldigt mycket alger. Men jag vände mig då till västkusten och tångdoften.
Ja, den är ju hemsk.
Nej. Nej. Jag tänker att det finns någonting i den lukten. Jag kanske inte hade velat lukta tång personligen sådär. Eller parfum. Ha en parfym.
Men jag hade inte velat lukta bod heller.
Nej, precis. Men känslan vad det signalerar tänker jag ändå är härlig. Ja, men vi släpper lukten och så tar vi nästa kategori då. Sommarens läsning.
Mm. Jag älskar att läsa.
Mm.
Och på sommaren har man kanske lite mer tid. Så jag skulle vilja rekommendera en jättelång bok.
Mm.
Samlade verk av Lydia Sandgren.
Den tror jag att du har rekommenderat mig innan.
Mm, men inte er i podden.
Nej.
Den är ett otroligt språk. Jättefina personporträtt. Gillar man Göteborg så är det dessutom kulissen. Och det är generationsberättelse också, det gillar jag.
Luktar det tång?
Det gör det, garanterat. Eventuellt också bod. Så Lydia Sandgrens samlade verk, den kan man ju lyssna på också om man tycker att det är för segt att läsa 800 sidor eller vad det är.
Jag går åt andra hållet då och tipsar om en bok som jag själv inte har läst men som jag la en beställning på igår.
Yeså.
Med syftet att läsa här under sommaren då. Och den heter Vandra ödmjukt, skriven av en Samuel Wells. Jag har bara läst väldigt mycket goda rekommendationer om den.
Spricka förlag.
Det som jag fastnade för lite särskilt där, det var att jag kollade upp lite vem är Samuel Wells. Och så stod det att han...
Jag tänker på Robert Wells, men det är inte...
Ja, det är inte han. Det är hans okände bror. Där. Jag läste först att det stod att han var hederskanonteolog. Att han var kanonteolog och dessutom en hederstitel på det. Men jag gissar att det ska uttalas hederskanonteolog. Men ändå, att vara hederskanonteolog, det är ändå en titel att sträva efter. Men vi kastar oss vidare från lukten och läsningen till läktaren. Sommarens läktare. Vad vill du sätta dig som betraktare till i sommar?
Jag tänker ju att just själva läktaren kanske blir lite otillgänglig än så länge. Och jag... Det vore ju kul med konsert och så, men det kanske inte blir så jättemycket i sommar. Jag kommer inte betrakta fotbolls-EM. Det är tydligt. Men jag kommer... Jag kan tänka så här, en ny sak som jag har tänkt betrakta i sommar. Jag ska åka till Österlen. Jag har varit på Österlen, men bara av oavsiktligt. Jag har hamnat där några gånger. Och liksom inte varit förberedd på det. Men nu är jag förberedd på att ta in Österlen. Så det är Östersjön.
Just det.
Från en annan vinkel.
Bräckt vatten.
Mm.
Men jag går också i en annan riktning här. För jag kommer definitivt sätta mig på läktaren till fotbolls-EM.
Är du orolig för att de ska få covid?
Nej, alltså det är jag väl inte så. Jag är ju en sån som... Kanske nästan titta på det lite så här halvt objektivt. Det är klart att jag tycker det är jättekul med Sverige och sådär. Men mina förhoppningar om att Sverige ska gå långt är ganska lågt ställda. Så att jag hoppas ju inte att någon drabbas. Men,
det är ju någon som har drabbats redan.
Absolut. Så är det.
Ja.
Jag tänker också lokalt. Jag är mer hoppfull än du. Så jag tänker att någon gång under sommaren hoppas jag att läktarna ska kunna öppna så pass mycket. Att man skulle kunna få se en... J Södra match, lite lokal fotboll hade varit fantastiskt fint.
Ja, just det. Vad spelar J Södra nu?
De spelar i Superettan.
Ja.
Ligger trea.
Oj, oj, oj.
Det går bra nu. Lyssning är nästa kategori. Vad ser du fram emot att lyssna till i sommar?
Förutom fågelsången.
Mm.
Så jag lyssnar jättemycket på svensk musik. Nästan, inte uteslutande, men kanske till 85%, snabbt räknat. Och Thomas Stenström har släppt lite nya låtar här. Han släppte en Hör och häpna på min födelsedag, 4/6. Nätterna heter den.
Det dröjde inte många minuter efter det släppet innan du tipsade.
Nej, men jag hade också peppat så, du vet. Man vet att nu är det release. Men han sjunger ju på ett sätt som jag tycker är bra.
Och jag håller kvar lite vid sportspåret och tipsar om en sportpodd. Yes. Sveriges mest inaktuella sportpodd, Snett inåt bakåt. Fantastisk lyssning, nördig lyssning som blickar bakåt i sportens värld.
Att den är inaktuell?
Mm, den kallas Sveriges mest inaktuella sportpodd.
Men den uppdateras ändå?
Den uppdateras flitigt.
Men enbart historiska skeden?
Ja, men ganska mycket så. Mycket sportnytt, mycket tips extra och sådär. Mycket som den knyter an till. Ja, men en lite otippad kategori här kanske då. Läskning. Sommarens läskning. Vad läskar dig inför sommaren?
Läskande är ju ett av mina härligaste ord. Mm. Jag tycker jättemycket om det.
Kul.
Jag tycker också om saker som är läskande. Men jag tänkte spontant kanske inte på någonting man dricker eller äter, även om det finns mycket sånt som är härligt. Jag tänkte tipsa om ett litet hemmabygge som vi brukar köra. Om du är i en miljö där det är alldeles för varmt och du inte har tillgång till AC. Jag har inte tillgång till AC i min bil. Heller ej. I Sverige har väl folk inte det hemma?
Det förekommer väl, men inte kanske, det är inte så household.
Inte som standardutbud. Nej, men då är det ju så att om man ändå har en liten fläkt hemma. Och det går ju att få tag på. En sommar gick det inte att få tag på alls. Nej. 2018. Men nu tror jag det går att få tag på. Och en kylklamp. Då kan man liksom trä kylklampen eller fästa kylklampen på fläkten. Och sen, ja men då hänger liksom kylklampen längst fram på fläkten. Jätte, ja men det kanske är mer svalkande än läskande. Men absolut funktionellt.
Ja, jag går på en klassisk linje då och tipsar om någonting som kan ätas. Från förra årets semester så det som dröjde sig kvar var faktiskt en löjromspizza som var fantastiskt fin. Jag har under ett år vid ett par tillfällen försökt hitta en värdig ersättare, men jag har inte gjort det. Så att när det blir västkusten i år igen så hoppas jag att i parallellt med att det doftar tång få äta en löjromspizza.
Du och jag förstår ordet läskande olika.
Mm. Ja, det gör vi nog.
Om det inte är en fryst löjromspizza, det vill säga.
Just det, du tänker att grundkriteriet är att det är fryst.
Ja, att det är kyler på något sätt.
Ja, okej. Okay. Ja, jag tänker mig att man ser fram emot att det får det vattnas i munnen.
Ja, men löjromspizza är trevligt, så det kan jag förstå.
Näst sista kategorin då. En lärdom. En lärdom du kanske har gjort, men kanske också som du ser fram emot att göra i sommar. Vad vill du lära dig?
Det är ju en lärdom som jag önskar att jag hade gjort, men som jag nu har framför mig eftersom det har inte än hänt. Jag har aldrig lärt mig dyka. Och jag tycker att det känns livsbejakande att dyka.
Mm.
Men generellt att jag är så, inte bra på kullerbyttor, kan inte hjula, kan inte stå på händer. Sån, alltså jula och stå på händer har ju boomat senaste.
Just det.
Alla vill ju stå på händer nu. Det vill inte jag. Men jag vill gärna dyka. Så jag skulle behöva gå någon liten kurs. Jag tror inte att jag kommer ge mig på det själv. Så om någon vill skicka lite tips eller någon YouTube-tutorial på hur man gör, så skulle jag väldigt gärna lära mig dyka.
Mm. Spännande.
Kan
det
du?
Kanske kan vara ett Instagram-material framåt sensommaren.
Just det. Mm. Eller
jag äter en löjromspizza och du gör ett dyk.
Kan du dyka?
Nej. Eller ja, lite.
Okej, men är inte det så antingen kan man eller inte?
Nej, jag skulle säga att det finns en skala
i hur bra man dyker. Gör du inte?
Ja, men jag vet inte vad det kategoriseras som.
Kanske något helt annat.
Ja, det blir inte alltid så spetsigt, så kan man säga.
Vill du lära dig något?
Ja, men jag, och där är jag då kanske drar åt samma håll som du. Jag är svag för saker och ting som händer på vatten. Jag saknar ju vattenskidor väldigt mycket sen uppväxten.
Det är så svårt.
Ja, men fantastiskt roligt. Men jag kommer nog, och det här känns ju nästan som surdegsbrödet och syrensaften. Att,
är det paddleboarden?
Ja, suppen. Mm. Ja, precis. Jag smakade på det lite förra sommaren och fastnade ändå för det. Jag tycker det finns något härligt i det där att få paddla ut över öppet vatten.
Det är så jättehärligt. Att, och inte så svårt som att dyka.
Nej, man kanske kan kombinera det. Dyka från suppen.
Jag tror att man får en väldigt bra bränna av att vistas på en sån. Ja, vad kul. Något särskilt vatten du har tänkt färdas på?
Ja, men jag uppskattar ju Vättern på det sättet. En stilla dag på Vättern med ett bra siktdjup. Svårslaget. Nästan svindelkänsla.
Ja, det är härligt, ja. Att man kan se ner från den.
Sista kategorin har jag kallat för larm. Sommarens larm. Alltså, är det någonting du vill larma eller varna för eller höja ett varningens finger?
Alltid massa saker. Ja, alltså dels så tänker jag på det faktum att jag ju fick en pallkrage i födelsedagspresent. En pallkrage som man odlar i. Mitt intresse för odling är långt under medel. Just nu är det en ganska... Folk är peppade på att odla. Jag hoppas ju på att kunna bli. Men det känns som att den pallkragen jag nu har fått, där det också är saker odlade. Jättefin gåva, men den lever ju ett riskabelt liv hos mig som har en sval relation till vattning. Så mitt larm skulle väl kanske bestå i att folk får påminna mig om att vattna eller besöka mitt hem för vattning när jag är bortrest. Så att jag kan skörda sen.
Men jag håller mig lite samma. Saker och ting som skördas blir ju till slut möjligt att äta då.
Mm.
Jag ser en oroväckande trend att jag tycker att det allt oftare blandas med frukt och mat. Jag är ju konservativ i meningen att jag tycker att man ska inte blanda frukt och mat.
Oj, det vet jag fler som är. Mm. Särskilt på vår gamla arbetsplats.
Ja, precis. Så att det är en sak jag larmar för. Att försök om möjligt att hålla isär det där. Frukten för sig och maten för sig.
Du talar med helt fel person.
Ja, jag inser det. Jag inser det.
Någon särskild frukt som inte får vara med?
Alltså jag tycker inte om när russin i bakverk är ju en styggelse.
Ja.
Ja. Nej, men där har vi det.
De fullkomliga sommar...
Det är också intressant att fullkomligheten drar åt så olika håll.
Mm.
Men vi summerar längre.
Vi summerar fram. Ner i vattnet och på det, helt enkelt.
Yes. Förra avsnittet när vi satt så berättade du ju om att du hade lite problem med det här med småprat. Och samtidigt så sa du också att väder intresserade dig.
Mm.
Ja. Så utifrån det, hur har du uppfattat vädret det senaste?
Mycket bra. Det har ju förenat oss alla.
Mm.
Det är det jag tycker är härligt.
Mm. Så du är nöjd med vädret?
Jag är jättenöjd med vädret, absolut. Mm. Badvänligt tycker jag att det är.
Ja, du är från Norrland så att det är rimligt. Jag såg en tweet i slutet av maj. Om en månad blir det mörkare igen. Och det där är ju någonting som förvisso är sant. Och samtidigt är det ju minst lika sant att det är en månad kvar till datumet då det vänder. Och att vandringen som sen tar sin början mot mörkret, den är ganska långsam och det ligger en hel sommar framför oss. Men i den där tweeten som jag tyckte var ganska rolig så finns det ett förhållningssätt som jag tycker att jag kan se i mitt eget liv ibland. Där jag liksom sörjer att sommaren är kort redan innan den har hunnit börja. Jag kan sitta i maj och känna sorg över att sommaren kommer ta slut i augusti. Och jag har tänkt på det där en del nu i helgen. För nu sammanföljer den första officiella sommarhelgen med fantastiskt väder. Barnen har badat i Vättern utan att man är rädd för hypotermi. Och tittar man på en 10-dygnsprognos framåt så ser det faktiskt ganska så hoppfullt ut. Vad gäller vädret också lite över tid.
Och att du ska bada mer än vaderna kanske då?
Ja, precis.
Kan
det, ja, mer av mig ska i framöver. Och till stor del så omfamnar jag ju det där. Men jag kan ju också se att det finns den här liksom påminnelsen inom mig som knackar mig på axeln och säger "This too shall pass". Som påminner om att sommaren är kort.
Vem sa det?
Att sommaren är kort.
Nej, det var ju Thomas Ledin. Men "This too shall pass".
Ja, men det hörde jag en utläggning om. Det snackades om att det skulle vara Buddha, men det var det väl inte, va?
Nej, är det inte en engelsk politiker som sa det först?
Ja, det är möjligt.
Ja,
vi lämnar den där. Men jag vet inte om det här sättet att tänka på saker och ting, om det är sunt och om det är rimligt och om det kanske är allmänmänskligt, eller om det är någonting i mig som har det här liksom pessimistiska draget som gör att jag har lättare att ta ut en förlust än en seger i förskott. Kan du omfamna våren och sommaren med någon slags sorglöshet, eller är du redan i augusti och tänker att det är bara en tidsfråga innan det blir mörkt igen?
Både och ryms i mig, men ja, absolut, det finns ingen period på året som får mig att bli så vemodig som sommaren. För det är så uppenbart att skönheten är, det går inte att fånga den. Det är övergående, sirenerna är borta om 2 veckor. Jag har så svårt med det, sirener och sirener.
Mm.
Vad sa jag?
Ja. Vi håller oss till sirenerna. Jag ska återkomma till det där, men innan dess skulle jag vilja visa några bilder då, som jag har plockat från fotoalbumet i min telefon. Och det här är ett ganska otydligt format att visa bilder i, så att du får väl kort beskriva lite grann för våra lyssnare också. Vad är det du ser då på de här bilderna? Men här kommer 4 bilder.
Kommer de komma på vår Instagram?
Några kan komma och göra det. Ja. Det är inte alls omöjligt. Här är den första bilden då.
Mm, då är det ett barn vid, är det på Gullbrandangården?
Mm, skulle man kunna tro.
Det skulle man kunna tro. Det ser ut att vara första dagen på väg till skolan, typ. Mm.
Det är helt rätt. Det här är min yngste son på väg till sin första skoldag.
Förväntansfull.
Ja, verkligen förväntansfull. Och han går alltså inte på skola på Gullbrandagården, utan snarare på Torps skola här i Bankeryd. Den andra bilden ser ut så här.
Ja, där har vi ju då ett pågående dopp.
Mm.
Det skulle kunna vara Vätterstranden, kanske. Mm. Det ser lite kyligt ut.
Mm.
Man vill inte hela vägen.
Vätterstranden och kyla står ju liksom inte i motsatsförhållande.
Nej, det behöver man inte vara ett geni för att ana. Bad pågår 2 personer.
Ja, och de 2 personerna, det är mina andra 2 barn. Som vi har gått ner en kväll här. När solen har gått ner. Den gör ju det på den här sidan lite tidigare än på andra stranden, så att säga. Så vi har gått ner en kväll för några år sedan och tagit ett kvällstopp. 3:e bilden.
Nu är vi på konsert.
Mm.
Pustervik?
Nej.
Nej, jag ser inte vart det är. Men det är en konsert. Du står ganska långt fram. Vad är det?
Huskvarna, Folkets Park,
yes,
augusti 2018, och Tåström. Ganska långt fram, ganska mycket folk. Det var före pandemin och det var helt okej att stå och trängas. Och den 4:e bilden har vi här.
Mm. Då fikas det med Magnus Bilander.
Mm. Festis och kakor.
På västkusten ser det ut att vara faktiskt.
Mm. Det här är i Torekov, där vi har åkt motorcykel i juni förra året en kväll ner till Torekov och satt oss och fika på bryggan. En fantastisk kväll.
Trevligt.
Mm. Jag ska återkomma till de här bilderna, men jag inser att man är lite genom fiskar i samma vatten hela tiden, för att det är vissa tankar som kommer tillbaka. Och inte minst när jag har kollat igenom mitt fotoalbum, så konstaterar jag att det finns tillfällen där det på olika sätt känns som att tillvaron liksom pikar. Och jag kan se det genom att ofta så har jag ovanligt mycket bilder från de här händelserna. Och när jag har suttit och bläddrat då i min telefon och kollat bland mina gamla bilder och gått den här vandringen längs memory lanes, så blir det ett ganska så tydligt mönster. Att när de yttre omständigheterna levererar, så är det så lätt och bli upptagen med att försöka göra en tillräckligt bra backup för att man ska kunna återvända dit sen när det på andra sidan midsommar går mot mörkare tider. Då vill man liksom på något sätt ha det här och hålla fast vid. Och i grund och botten så är jag ju jättetacksam för att ha såna här stunder och tillfällen. Mer än att jag sörjer det faktum att de ligger bakåt i tiden. Och det är ju ofrånkomligen en tillgång att liksom ha det i sin telefon och att med jämna mellanrum kunna scrolla igenom och minnas det som har varit. Och när jag tittar på de här bilderna och funderar på vad de symboliserar, så är det ju ganska lätt att tänka att man där och då hade önskat sig förmågan att kunna stanna tiden. att det här skulle vara ett trevligt ögonblick och liksom bli kvar i. Men ganska snabbt efter att man tänker en sån tanke så inser jag också att det kanske är just för att jag vet att tiden inte stannar som de blir så viktiga och så värdefulla. Och så har jag gått och funderat på det där och så tänker jag på hur ofta jag fastnar i ett mönster av att liksom vilja äga tillvaron, att kontrollera tillvaron runt omkring mig. Att allt det där som är vackert och värdefullt, sånt där som vi värderar högt, att jag instinktivt nästan tänker att jag hellre vill äga det och administrera det för att kunna återvända till det jämfört med att bara kunna njuta av att det har hänt. Och här tänker jag att det som jag känner skiljer sig från det jag tror. För jag tror inte att det skulle vara vare sig möjligt eller särskilt lyckat att kunna frysa tillvaron. Även om jag där och då känner att det hade varit härligt att kunna frysa den här stunden, så tror jag inte att det är en så bra idé. Dels utifrån att jag tänker att skönheten nog skulle riskera att gå förlorad om det liksom vore en konstant som fanns där, som jag hade full kontroll över och liksom kunde plocka fram i sin fullhet när jag ville det. Det ligger liksom i sakens natur att det vackra och värdefulla har ett visst mått av flyktighet. Det kanske också är så att det också ligger i det vackras och det minnesvärdas natur att vilja vara mer framåtriktat än tillbakablickande. Att det stora syftet, det är faktiskt att få ge riktning åt vägen framåt. Att det ibland kanske är viktigare att ha upplevt än att kunna hålla fast. Och en stor anledning till att mina tankar liksom har hamnat här, det är ju att jag den här helgen har fått predika utifrån en text och ett tema som har tangerat det här. Och temat den här söndagen, det var dopet. Och för den kristna kyrkan så är det ju liksom, det är ingen liten sak att låta döpa någon.
Det är ju mer än att bara gå i med till anklarna så att säga.
Ja, det är lite det. Det är också generellt också varmare än i Vättern. Men det är ju en handling som på något sätt rör vid människans både identitet och tillhörighet.
Och framtid.
Och framtid, absolut. Och jag tänker att just här finns ju den här frestelsen att tänka på dopet som är så mycket annat, som någonting som jag lägger bakom mig. Och med åren så liksom hamnar det längre och längre bak i backspegeln där i minnenas allé. Och om man bara tänker då att ja, men dopets poäng, det är att det en gång ska bli gjort. Det ska liksom göras och det ska upplevas. Då är det ju ofrånkomligt att det blir på det sättet. Ju mer åren går, desto mer skiljs jag från mitt dop med tiden. När det gäller vissa händelser i livet, då är det som om de också pekar bortom sig själva. Och att de blir kanske tidlösa på något sätt. Och de framförallt ger riktning åt vägen vidare. Och när jag satt och läste de texter som då var föreslagna den här söndagen, så finns det en text i Johannes evangeliet som beskriver Guds handlande eller Guds ande som en vind som blåser vart den vill. En vind som liksom inte kan kontrolleras. Och det första jag tänker när jag läser det är att jag kan tycka att det låter lite sådär. Det låter lite läskigt. För jag är ju van vid och liksom det instinktiva i mig, det är att jag vill kontrollera saker och ting. Jag vill kunna veta, jag vill kunna kalkylera och jag vill kunna beräkna. Och att den blåser vart den vill skulle ju kunna hota det. Det kan ju låta som att det är både lynnigt, slumpmässigt och godtyckligt när vi har med Gud att göra. Men ett annat och som jag tror mer rätt sätt att tänka kring det här, det är istället att det handlar om frihet. Att det här är en text som beskriver att Gud är fri. Och att vår främsta uppgift i mötet med honom faktiskt inte är att kontrollera, utan att lyssna efter honom, att försöka identifiera honom i mitt liv och i det som sker runt omkring mig, för att också allt djupare lära känna honom. Och då tänker jag på oss som kyrkor och som du och jag som är pastorer. Alltså, vi har ju ett uppdrag att hålla fast vid och att vägleda och orientera oss utifrån hur vi förstår genom hur han har gett sig till känna i Bibeln. Men jag kommer liksom inte ifrån att jag tänker att Gud är ju i första hand inte en gåta som vi har fått att lösa, utan det är snarare någon som vi får lära känna. Och just därför så tänker jag att jag behöver se på både det personliga mötet med Gud och också den bild som liksom framträder i bibeltexten på liknande sätt. Inte som bilder att se tillbaka på och ofrånkomligt skiljas ifrån och tid och rum och tänka att ja, men det är ju 2000 år gamla bilder. Utan istället låta de bilderna få vara riktningsgivare för framtiden, som liksom utmanar mig till att fortsätta lära känna honom. Jag ska inte bara lära mig vad det står, utan jag ska också utifrån det lära mig att lyssna och lära känna. Så för att vara lite tydlig då med vad jag inte säger, så pratar jag ju här inte om någon slags ny kunskap eller någon slags entreprenöriell lust att hitta någonting nytt som gör att vi går vidare till någonting annat istället. Utan istället så tänker jag på det här som ett fotoalbum som vi liksom får återkomma till gång på gång, för att komma ihåg vilka vi är, för att komma ihåg vem Gud är och för att komma ihåg var vi kommer ifrån. Men det här fotoalbumet, tänker jag, det är inte först och främst till för att försöka återskapa det som en gång var. Utan det finns ju som en bakgrund att också vända blicken framåt. Att nyfiket liksom våga se fram emot det som också väntar. Att inte bara tänka att det kommer bli mörkt framöver, utan också våga lita på att det finns också upplevelser att göra framöver som kommer vidga min bild, mitt liv och min förståelse av vem Gud är. Och jag tänker att ett helt liv, det måste ju någonstans rymma både det som har varit, det som är och det som kommer, och kunna sammanföra det. Vad har du för relation till fotoalbum?
Varm. En varm relation till fotoalbum. Jag är ju kanske mer än du en nostalgiker. Men för mig är de där, ja, men lite som du är inne på, att för mig är de där tillbakablickarna, egentligen handlar inte det om att jag vill tillbaka, utan jag vill förstå vart jag är. Jag vill förstå vilka händelser och skeenden och personer som har varit med och format där jag står idag. Och det blir alltså ett utgångsläge för var jag vill vidare. Jag är inte frikopplad från, varken mitt nu eller min framtid är frikopplad från vart jag kommer ifrån. Och så finns det ju många, många händelser vi inte fångar på bild. Mm. Och som gör att jag tänker att vi har en selektiv bild av vad som har varit också.
Jag har själv en, jag ska inte säga att jag har en sval relation till fotoalbum, men jag har inte jättemycket bilder sådär från min uppväxt. Men jag är gift med in i en familj där fotoalbumen har haft en central plats. Och det är liksom, man kan följa berättelsen om den här familjen långt tillbaka, och så kan man följa, och så finns det såna här avgörande händelser. Och jag har tänkt just på det att när jag kommer in i bilden någonstans runt 2000 då, så börjar jag också dyka upp i de här albumen, och det blir någon slags bild för att ja, men där vävs jag också in i i den här berättelsen och syns flitigare och flitigare. Från början lite grann i kulissen, lite långhårig ute på en kant. Och med åren så flyttar jag allt mer in som en naturlig del i den här berättelsen. Och på något sätt så hör ju det där ihop. Men det är ju också som så att vårt liv handlar ju inte om att bara leva i den berättelsen som finns i de fotoalbumen. Utan vår berättelse skrivs ju nu och framåt för att skapa nya bilder till nya album. Men den berättelsen är ju på något sätt heller inte helt frikopplad från det vi kommer ifrån. Och då tänker jag, när jag funderar på det här och så tittar jag på mina 4 bilder som jag tar med mig som liksom några sådana slags ögonblicksbilder som jag med glädje ser tillbaka på. När jag snabbt scrollar igenom så inser jag att ja, det här är 4 tillfällen som jag av olika sätt kan se tillbaka på och minnas med tacksamhet. Och jag är jättetacksam för allt vad de representerar, och jag hoppas att de också kan få ge riktning åt det som ligger framför. Men kanske att det mer än att återvända till mina barns skolstarter, så kanske det handlar om att jag behöver få vara nyfiken på att också få se dem ta nya steg på andra sätt i sina liv. Och mer än att minnas att jag och mina barn gick ner och badade några kvällar för några år sedan, så kanske jag behöver bli bättre på att ta tillvara möjligheten att också nu gå ner och bada när vädret bjuder in. Och mer än att minnas Tåström i Huskvarna 2018, så kanske jag också behöver fortsätta vara nyfiken på ny musik för att göra nya upplevelser framöver. Och kanske att jag mer än att i tanken återvända till Torekov behöver börja fundera på vart vi ska ta våra motorcyklar och åka i år någonstans.
Jag fick ju en väldigt fin present när jag fyllde år. Mm. Är det någon som vet om jag fyllt år?
Här vill vi se hur lång tid det tog att komma dit.
Nej, men jag fick ju ett quiz med 30 frågor där jag uppmuntrades att berätta om mitt liv för de närvarande vid firandet då. Mm. Och det är väldigt fin gåva att ge någon som tycker om att berätta. Att säga att nu...
Farlig också.
Livsfarlig. Ångrar sig där vid fråga 10. Nej, men att ge någon örat till någon som tycker om att berätta och tycker om att se på sin historia och lägga ut texten kring det och försöka förstå det i ljuset av vart jag är nu. Och så tänker jag att den berättelsen är ju viktig, men samtidigt så lever ju vi väldigt mycket för vår egen berättelse, vår egen familjs fotoalbum och inte så mycket mer än så. Alltså jag är, to be honest, inte superintresserad av mormor och morfar, farmor och farfar. Ja, det skulle kanske vara kul att se bilder på dem när de var små. Men längre tillbaka, det är ju... Jag vet ju inte vilka de var. Jag relaterar inte till dem. Och så tänker jag på i Bibelns berättelser att det tycks som att det kanske har att göra med vår tids både individualism och oförmåga att tänka större än här och nu. Som jag tänker är liksom 2 av våra så utmaningar som vi jobbar med. Men när jag ser till Guds folk i, ja men kanske framförallt i Gamla testamentet, så tycks de som har gått före eller berättelsen som de tillhör utan att någonsin ha träffat dem som har erfarit det, det tycks lika viktigt för dem som det som de ser här och nu. Eller det som de har lovats, att det spelar ingen roll om det är de personligen som får se de löftena införlivas eller inte. Tänker på Abraham är det som lovas landet. Mm. Men det blir ju inte mycket landstillhörighet för honom. Han får ju begrava sin fru i landet han har lovats. Och det är alltid den lilla biten han får av det stora land som han har lovats. Men för honom tycks det kan kanske inte alls vara fine med det. Och det utlämnar texten i sådana fall. Men det tycks för honom som att han har ett större perspektiv av att det här handlar om vart mitt folk är på väg. De jag tillhör. Det är en större berättelse. Och på så vis tänker jag att det finns ett fotoalbum som är större än din familjs. Mm. Min familjs. Det finns en större berättelse än min Instagram-feed. Det finns ett fotoalbum med liksom person och personporträtt som som går långt bortanför min livstid och mina erfarenheter. Och det är ju häftigt att få tillhöra.
Absolut, och jag tänker, där finns väl också egentligen det som du själv uttryckte här, att just historien blir ointressant om jag själv inte relaterar till den.
Mm.
Och om jag läser de här texterna som bara ren historia om någonting som liksom en gång har hänt som jag helt saknar kopplingar till, så läser jag det på ett sätt. Men om jag också inser att det här är mina och våra rötter också, så blir ju tilltalet ett helt annat. Helt plötsligt så kan den där liksom tusentals åren på något sätt krympa ner på ett sätt som varje gång är så fascinerande, av att få se hur det här, den här berättelsen på något sätt är både utspridd över en jättestor tidsrymd och samtidigt ständigt aktuell.
Mm. Och på samma sätt som när jag får uppleva att en annan människa låter sig döpas i en gudstjänst, så är inte det en handling eller en handling som är bortkopplad från mig. Nej. Utan det är kopplat till en djup erfarenhet i mig, men som också nu är någon annans. Det finns något större än jag själv och det jag en gång erfor för 10 år sedan.
Du som är våran sociala medier ansvarig.
Ja.
Du släppte en bomb på Insta igår.
På TikTok.
På TikTok.
Ja, det blir sommarpodd.
Ja. Jag tänker att för många människor så räddades sommaren igår.
Ja. Ja, men visst, det är ju många tackmejl som har strömmat in.
Ja. Så vi sitter ju och blickar framåt mot en sommar och ser fram emot alla intryck och sådär som vi ska få dela med varandra och här i podden.
Men det här är ju faktiskt sista poddinspelningen på plats.
Ja.
Sen förflyttas vissa av oss.
Ja, precis. Vi kommer befinna oss på olika platser i landet i flera avsnitt framöver.
Äntligen drömmen om korrespondens.
Mm. Ja, vi kan tydliggöra den. Mm. Olika rapporter.
Ny jingle kanske? Nej, den har vi.
Ja, vi får se. Jag kan känna ett kreativt flöde kanske som börjar välla upp. Så vi återkommer om det blir en sommarjingel. Innan vi rundar av och går in i sommaren så har vi ibland haft gäster med oss. Och den här veckan kommer vi faktiskt ha det. Och det här är ju inte mindre än den person som trodde att jag var 80-talist.
Mm.
Som vi nu ska ta en kontakt med.
Som vågar.
Mm. Det tycker jag är stort. Det säger något om integriteten.
Mm.
Vem är det vi ska prata med?
Sandra Edin.
Mm. Vem är Sandra Edin?
Hon är en kvinna från Ångermanland. Bor i Uppsala numera. Pluggar till lärare. Och allmänt engagerad i det mesta. Hon är engagerad i God Jord och sitter i EFKs styrelse. Och tycker om olika konstnärliga uttryck.
Mm. Då tänker jag att vi börjar med att lyssna till ett av dem.
Jag vet inte vem jag är, om inte Guds barn. Jag vet inte vart jag hör hemma, om inte i Guds armar. Ofta händer det att jag famlar. Det kan vara att jag ramlar och inte tar mig upp. Eller att jag går vilse och inte hittar hem. Jag vandrar på en liten stig utan skyltar. Jag ser ingenting utom skog och tänker för mig själv att nu får det vara nog. Jag känner inte igen mig och vet inte vart jag står. Jag har inga hjälpmedel och jag finner inga spår. Jag börjar känna desperation och ropar ut min bön. Herre, hjälp! Från ingenstans är det något som rycker i mitt bröst. Något som för med sig frid, som för med sig tröst. Så jag följer. Jag följer ljudet som ropar mitt namn, som ekar mellan träden, som får mig komma fram. Jag går. Och jag går. Och jag fortsätter gå. Plötsligt står jag vid den stora vägen. Den väg som jag känner igen. Den väg som jag vet leder hem. Längst bort på den vägen ser jag min far. Jag ser hur han ler och jag skrattar till svar. Han säger, kom mitt barn, mitt älskade hjärta. Vägen var lång och jag känner din smärta. Han sveper sina armar runt om mig. Och jag andas ut. För jag är hemma.
Hej Sandra.
Hej på er.
Vad kul att få med dig i podden.
Vad kul att få vara med i podden.
Ja, vi har precis lyssnat till ditt spoken word-inslag. Men du har faktiskt indirekt varit med i podden innan, kan man säga.
Ja, precis. Jag hade ju en ganska ogenomtänkt tanke som jag skickade till Stina om Mickes ålder som tydligen blev en grej. Och jag kommer vara mer försiktig med min feedback i fortsättningen.
Jag blev i grund och botten väldigt glad. Så att jag tar tacksamt emot din feedback där.
Ja, vad bra.
Och jag tycker att det var väldigt fint för att vi hade ju sen en vidare konversation om att en vacker grej med församling är att få föra samtal med folk från, vi tillhör ju faktiskt ändå olika generationer, jag och Micke, och att det kan gå.
Det är kul för mig att få prata med ungdomarna.
Visst.
Du, vi har ju lyssnat på din, på ditt spoken word. Jag tycker det var fantastiskt. Men hur skulle du beskriva det? Hur skulle du sammanfatta det du gör?
Ja, jag skulle säga att jag skriver poesi. Och det jag gör när jag använder mitt tal och mitt kroppsspråk, rytm och betoning när jag framför poesin, kallar jag då spoken word, eller estradpoesi som det heter på svenska.
Hur kom det sig att du halkar in på det här? Eller fastnade för det?
Ja, det är en bra fråga. Jag har skrivit dikter så länge jag kan minnas. Jag har hittat anteckningsböcker från när jag var 5 år och bland annat skrev en dikt som heter Döden, som handlar om hur jordelivet liksom är förgängligt och hur jag kommer träffa Jesus i evigheten. Så jag har alltid skrivit och jag älskar ord och när de tillsammans kan skapa vackra formuleringar. Men sen så helade Gud mig från ätstörningar när jag gick gymnasiet och när jag efter det började bibelskola så ville jag formulera mitt vittnesbörd som en tacksamhet till Gud. Och jag ville göra det på ett sätt som kunde fånga människors intresse. Och då blev det i form av spoken word. Jag visste inte att det var det då, för jag hade inte tagit del av den konstformen på annat håll. Men jag har haft möjlighet att dela med mig av det vittnesbördet och andra texter när jag har tävlat i Poetry Slam som är tävlingsformen för spoken word. Och då har jag väl nått en publik som inte hade hört mitt vittnesbörd om det inte var i den formen som jag gör det på.
Men då kan man helt enkelt säga att det var så att du fann formen innan du visste att formen fanns.
Verkligen. Det är ju många som jag pratar med som tävlar som var så här, jag har lyssnat på det här jättemycket och inspirerats av andra. Och så var det ju inte riktigt för mig. Jag har ju börjat lyssna på andra som också håller på med det här nu. Typ.
Men du beskriver ju också att det här är någonting som du utövar i andra miljöer än kyrkan. Och samtidigt så tänker jag att det du talar om är ju ett extremt tydligt budskap. Hur uppfattar du liksom att jobba med den här formen men att uttrycka den här formen i kyrkan och i andra sammanhang? Hur,
hur landar det liksom i de olika miljöerna?
Ja, jag tror inte jag har sett det som att det landar särskilt olika. Mm. Jag bygger ofta mina texter. Det kommer jag tänka på nu, jag har inte tänkt på det innan, men det är nästan lite som Bibelns salmer, att det är ganska mycket smärta i början som leder till ganska mycket hopp och tacksamhet i slutet typ. Mm. Och jag tror att det är någonting som kan uppskattas överallt. Så. Mm.
Hur viktigt för dig blir det att det här som du framför, att det knyter an till ditt eget liv?
Mm, det är otroligt viktigt för mig. När jag tävlade i Poetry Slam i Uppsala för något år sedan, så var det en man som kom fram till mig efteråt och frågade om jag skrev utifrån mitt eget liv. Och så sa jag att jag gjorde det, och så sa han, det märks. Så jag tror att det går djupare om det finns sanning i konstnärligheten. Det blir genuint, liksom, att smärtan syns och glädjen syns.
Mm. Så. Kan du tycka att det är... Finns det någonting i dig som kan tycka att det är självutlämnande? Eller känner du dig naken? Eller kan du känna dig hudlös i ditt framförande och det du delar med dig av?
Ja, men det är ju verkligen utlämnande, och det är också därför jag tävlade i Uppsala första gången jag framförde inför en publik, och så körde jag mitt vittnesbörd och jag körde lite annat också. Ja, det är någon konstig känsla med att lämna ut sig och sen få betyg för det som man faktiskt får direkt efteråt. Och därför har jag valt att inte fortsätta tävla just, utan försöka hitta andra forum och platser att dela med mig på.
Mm. Jag tänker som lyssnare när jag hör det här, att det naturligtvis finns en teknisk skicklighet i ditt sätt att framföra det här som gör att det liksom letar sig in genom skalen liksom på något sätt och in i djupen. Men djupa sätt kanske det där också är just det du beskriver, att det bottnar i ditt eget liv och att du på något sätt har tekniken för att också låta mig som lyssnare få känna det.
Mm. Mm. Alltså jag älskar ju att också ta inspiration från färdiga verk och skapa någonting nytt. Och jag tar mycket inspiration från Bibelns sanningar och ibland också specifika bibelord i mina texter. Jag har en rad i mitt vittnesbörd där jag försöker gestalta Guds ord till mig. Och då har jag valt att ta med både från Uppenbarelseboken, Se, jag gör allting nytt. Och han som satt på tronen sa, Se, jag gör allting nytt. Och Jeremia 29:11 också, om att Gud har en framtid och ett hopp för oss. Och båda de bibelorden är sådana bibelord som jag har fått som profetiska tilltal under min helande process och som jag kan använda mig av. Så jag ser det verkligen som ett verktyg att använda ord från ordet med stort O för att skapa konstnärligt.
Ja, vad spännande att få höra. Och en avslutande fråga så där, tänker jag, har du märkt någon skillnad som sysslar med det här sen Joe Bidens inauguration, var väl, vad heter hon, Amanda Gorman va? Mm. En ung tjej som just höll ett, vad säger man, ett tal, eller vad säger man?
Ja.
Har det också fått ett genomslag, hela spoken word, på grund av det? Är det någonting du har märkt av?
Jag har inte märkt av någon skillnad i omgivningen utifrån det. Jag fick det skickat till mig, det klippet, och blev otroligt berörd och inspirerad. Så jag satte mig och skrev också en text om rättvisa och mycket om de grejer som hon tog upp. Så jag kände inspiration, men jag tror inte att det i Sverige i alla fall har blivit något nytt genomslag. Det tyckte jag var så coolt, för att eftersom det här är en ganska ny form för mig, men att Poetry Slam har den första tävlingen i Sverige var 97. Så det har ändå funnits länge, men inte i mina kretsar. Så.
På Café Station i Umeå har det funnits länge.
Ah, okej. Okay. Mm. Just det. Ditt gamla jobb.
Ja, precis. Ja. Men jag, bara en sak som jag kommer på när vi talar om det. Jag tänker på Martin Luther King.
Mm.
Och det sättet att också förkunna, som ju det är väldigt mycket poesi i. Att det kanske är mer, det kanske är närmare vissa andra kulturer.
Mm.
Alltså Amanda Gorman, hon är väl också afroamerikan. Och att det sättet att använda rytm och att på ett konstnärligt sätt väldigt tydligt förmedla budskap, att för vissa kulturer kan det vara så att det ligger närmre. Och jag tänker att inom kyrkan så kan det ibland vara så att vi säger att ja, men vi ska bara säga som det är och behöver inte försköna det i några andra ord, och sen är det ändå precis det vi gör inom musiken. Men att just fin och lyriken också kanske kan få spela en viktig roll där.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag tror ju att jag väljer ju att jobba mycket med rim, vilket många kanske förknippar med typ barnlåtar och sånt för den yngre generationen. Men om man kan få till det naturligt så tror jag att det sätter sig ju lättare också. Man minns det på ett annat sätt.
Mm.
Ja, superspännande, och jag tänker att det här öppnar ju dörrar för våra lyssnare, så att du kommer ju få en helt annan konkurrens nu efter det här.
Ja, precis. Ja, det ser jag fram emot.
Ja. Tack så jättemycket för att du var med oss idag, Sandra.
Tack.
Hej, hej.
Du står inför skolavslutning, sommaruppehåll, semester.
Mm.
Hade du förberett någon sommarsalm som du skulle sjunga?
Idag?
Här och nu?
Nej.
Inte det?
Nej, det hade jag inte.
Okej, men då får vi skicka ut er till att lyssna på det på andra ställen.